Du ser här, jag har lagt upp mina manus.
Ja, det ser väldigt avancerat ut.
Det här är manuset, den vänstra lappen är manuset. Och det här är den närmsta, det här är en enhörningsidé.
Okej, ja, det låter spännande. Får jag fråga...
Sen när vi är färdiga så tänkte jag, då kan jag berätta lite mer om enhörningsidéer.
Du har ju haft många enhörningsidéer genom åren.
Nej, inte så många faktiskt. Jag har haft en 5-6 stycken.
Ja, men ändå, det är ändå rätt många. Vad skulle du säga, varför har det fallit hittills? Vad är analysen?
Analysen har varit att jag tänkte att jag ska liksom lösa all världens problem själv. Liksom från scratch. Men den här idén, den har jag bara stulit från en annan person och gör den mycket bättre. Jag vet att de som byggde Zalando-appen, de hade det som affärsidé, att de skulle stjäla andras startup-idéer och göra dem bättre. Och det är precis det här är nu.
Jag hade ett samtal med Stefan Lundell under på Breakit för ett tag sedan. Att det är konstigt att inte fler svenska startups, alltså att man inte tar fler idéer från Sverige och gör i ett annat land. Typ som de gjorde med Blocket av Vitjokillarna gjorde i Ryssland då. Att sådär.
Det här är i och för sig en svensk idé som jag har stulit och ska utveckla vidare. Så att,
Viggo, säg vad det är för idé du pratar om.
Nej, jag säger det. Jag kommer
jag aldrig mer prata om det.
Nej, men alltså, jag kan prata om, men jag kan inte sitta här och säga så här ska vi göra. Men jag håller på att testa idén på olika personer och jag har ju fortfarande. Det här var första gången som jag
har en spaning.
Kör på.
Nyhetsjournalistik. När man ser att bildredaktörer medvetet väljer bilder på statsråd där de gör en min eller ser ofördelaktiga ut, när den punkten kommer, då håller statsrådet i fråga på att hamna i en ond spiral nedåt. Jag kommer första gången jag såg eller tänkte på det här, det var när Mikael Odenberg var försvarsminister, och varje gång
flodhästen även känns som.
Ja, det tycker jag var lågt. Men det var så här, alltid till slut och bilder på honom där han såg lite tafatt ut, eller du vet, den här bilden, han blinkade så där, det var inte snyggt. Nu har jag noterat en person som har hamnat i samma situation.
Och det är?
Har du någon aning? Det är ett statsråd då, som jag sa. Det är Gunnar Strömmar.
Okej, det är Gunnar Strömmar. Han har det ju inte lätt. Så tycker jag att han har en väldigt fryntlig uppsyn ändå. Han är ju liksom...
Jag älskar hans röst.
Ja, men du, jag vet att du älskar hans röst, men du härmar ju inte när du låtsas göra det. Gunnar har ju inte bara en fryntlig uppsyn, han är ju fryntlig också. Han är norrlänning, han sjunger i kör. Han är otroligt svår för motståndarna att kulturellt mappa in på det sättet. Du får ju inte känslan av den här gammelmoderaten, Carl Cederschiöld-typen. Du får heller inte känslan av juppig, snygg moderaten som Johan Forssell. Gunnar är påläst, han har blivit årets svensk för rättvisförmedling heter det inte naturligtvis, det heter
Fokus årets svenska, men ni delar ut 200-300 sådana diplom.
Ja, det var precis, det var innan min tid, man bara delade ut ett.
Ja, okej, blev han då?
Ja, det blev han inte, och det var för, vad heter det, Viggo, det heter
juridikåret, ja, svensk. Nej, ja, han hade ni som rättviseförmedling.
Det heter inte rätt, heter
nej,
det.
Typ något, ja, sånt var. Han hjälpte rättshaverister.
Nej, han hjälpte den lilla människan.
Ja, men det är ju rättshaverister.
Nej, det är det inte.
Jo, men alltså, alla som håller på, egentligen är alla som håller på med juridik, de är rättshaverister. Alla som är psykologer, de är psykiskt sjuka. Alltså det är ganska
journalister.
Ja, de är
de är dåliga rättshaverister i så fall.
Ja, men många journalister är dåliga rättshaverister. De är liksom, de publicerar mer eller mindre rättshaveri varje dag.
Precis. Ja, det får stå för dig. Men då tänker jag så här, Matilda Jackson.
Just det. Har det tufft där, Svenska Brasseriens ägare. Sparpaket har Gabbe.
Krog, Stockholms mäktigaste person. Jag tackar.
Näst mäktigaste efter PG, men i alla fall.
Jag skulle säga att hon är mäktigare än PG.
Nej, alltså det är, om PG hostar då vaknar hon. Även om det sker i en annan stadsdel.
Jag tror så här, Gunnar Strömmer har, det kan vara så att jag upplever att han har haft lite smekmånad. Att säga att han har haft ett tufft jobb, som du säger, det är ju såklart ett understatement. Men Det vet ju du också, men nu känns det som det ska bli intressant att följa om han, hur det här kommer lösa sig. Vet du vem som kommer in där med som har likat på?
Björn Rosengrens son. Ja,
Magnus Rosengren.
Exakt. Han sitter ju här i samma adress mitt ovanför teatergrillen i där Astrid Lindgren var otrogen andra gången. Hon låg med chefen. Nej, men två gånger.
Ja, men första gången var hon väl inte otrogen.
Nej, det var inte otrogen. Hon var inte otrogen. Det var nej, det var ju männen som var otrogna.
Ja, exakt.
Exakt, förlåt. Ja, hon ja, usch.
Om vi skulle förtala döda människor kan vi försöka göra det liksom hålla det till någon form
absolut,
av linje.
Absolut.
En annan sak nu som jag ska berätta för dig då. Och det här är faktiskt lite speciellt. När Anna Kinberg Batra var partiledare. Mm. Då tog hennes man David Batra fram en krogshow eller en show som hette Elefanten i rummet. Mm. Lagom tills den var klar så...
Hade elefanten fått sparken.
Så hade elefanten fått sparken och allt var tvungen att läggas ner. Nu kan jag avslöja för dig, det här är faktiskt ett litet skop, att David Batra förbereder i detta nu en tv-serie för Sveriges Television där han ska testa och lära sig hur det är att vara slottsherre med anledning av att han bor på Tessinska. Så att nu, om Anna Kinberg Batra efter de här rekryteringarna skulle tvingas gå igen, då är det andra gången hennes man satsar på piggybacka på hennes karriär för att göra ett eget projekt och tvingas lägga ner det innan det är slut för att hon har varit tvungen att avgå. Nu är det inte säkert att de behöver avgå och då kanske vi får se om något år eller så en tv-serie där David Batra lär sig av andra slottsherrar hur man lever och hur det ska gå till. Jag tycker idén är rolig och jag tror att han som är en utmärkt person på alla sätt och vis skulle göra det där kul.
Ah, vad tror vi oddsen är då att hon ska att hon tvingas bort? Hon har ju bytt mediestrategi nu från att liksom huka efter Aftonbladets rapporter till att vika ut sig Aktuellt. Vad tror vi? Kommer det, är det justitiekanslern som kommer att fälla avgörandet? Eller, vad tror vi?
JO är det väl. Men ja, igen.
Justitiekanslern tror jag det var. Eller är inte justitieombudsmannen? Ja, någon
nej,
av
det
dem.
Det kan det inte vara. Det måste, du har rätt. Så här gör. Nu får vi ha lite linjer. Jag tror att hon de har sagt under flera dagar, det får inte komma någonting mer. Det får inte komma någonting mer. Och det beror på lite grann hur dels hur den här granskningen går och dels om det dyker upp något annat. Jag tror kanske, nu var det ju för sig då, när Thomas Bodström var, inte blev landshövding ska man ju säga, han blev ju utsedd men inte tillträdde. Och det var ju förvisso en S-regering som sparkade honom med Ardalan Shekarabi i spetsen. Men det borgerliga tomläget var ju rätt högt på att han inte skulle tillträda i bland ledarskribenter och annat. Det har de inte glömt. Så här, nu vittrar ju rätt många morgonluft igen. För Anna Kinberg Batra skulle ju vara, alltså... Okej, det vore ju fruktansvärt.
Hon har ju verkligen hon har ju förstört sin karriär något rejält. Oavsett vad så är hon ju liksom besudlad av det som har hänt på ett sätt som känns väldigt jobbigt. Jag var ju med när hon presenterade som landshövding och det är ju roligt för de bilderna på mig, Anna Kinberg och Fredrik Taubert från presskonferensen, de har ju vevats väldigt många gånger. Där gjorde ju Fredrik Taubert och han satte sig så att man syns i en spegel bakom Anna Kinberg Batra. Han syns ju väldigt bra, det är liksom han och Anna Kinberg där på samma bild. Dock, ja, där var ju Fredrik... Han var ju, jag gav honom ju två scoop där på presskonferensen som han tyvärr missade. Det ena var ju att Bromma skulle vara kvar och det andra var ju att badkaret på Tessinska palatset är intakt. Men jag vet inte fan vad han skrev där. Men jag skrev inte heller om badkaret.
Men jag tror att det vore en förlust för Stockholm om Anna Kinberg Batra skulle vara tvungen att avgå. Hon har ju en... Ja, men tycker jag, hon är ju majestätisk, hon är kommunikativt kunnig, har visioner, bra nätverk. Och det första...
Jo, men alltså, jag tror så här...
Nej, men vänta, jag är mitt i mening nu. Och jag vill komma tillbaka till mitt stora samtal, den stora berättelsen. Vad ska en landshövding i Stockholm göra? Införa vattenfestivalen igen.
Jo. Ja, men, Ja, jag tror att...
Vi behöver samlas kring någonting.
Alltså jag tror hon har liksom vinklippt sig själv. Alla liksom förändringsplaner och kommunikationsgrejer som de här fina konsulterna hittar på. Det är ju bara skatträtande alltihopa. Hon har tagit skattemedel och hon har slösat på dem på ett sätt som inte är lämpligt. Och som jag är ju, vad heter det, gift med en person som lever på det offentliga, betydligt lägre paygrade, och det är ju väldigt 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 provocerande. Ja, nej, men det är ju det jag säger. Nu var det JO ytterligare granskning. Ja. Nej.
Men förlåt, hon har väl inte gjort någonting, men hon har gjort rekryteringar som är ifrågasatt och granskade, men representationen är väl inte tal om här.
Ja, men det är någonting hon har, ja, nej men hon, nej men ingenting, alltså det är ju löjets skimmer över hennes uppenbarelse. Det är ju det. Hon framstår ju som någon... Det är ju...
Ja, men vi får ju ändå sortera vad hon är anklagad för.
Och ja, nej, men hon är anklagad för att hon... Jo, men alltså... Hon delar ut statens pengar till sina kompisar utan upphandling.
Ja, okej, du menar genom och genom jobben?
Ja, men genom jobben. Alltså, det är liksom... Men i hennes... Jag såg bilder från den här... Det var någon middag där, någon vårmiddag i palatset. Ja, men då... Nej, nej, men... Ska vi lämna detta?
Ja, det kan vi göra. Du är en person som är tillbaka till min gamla tes då, med pressbilderna, som när man vet att man är på väg nedåt i bildredaktörens ögon. Vet du om jag tror att Saturn som är på väg uppåt i en rasande fart?
Nej, Romina Pourmokhtari.
Ja, men hon skulle kunna vara det också, det är sant. Men hon, precis, en annan är Carl-Oskar Bohlin. Han var ju helt plötsligt gestaltad som en människa. Det tycker inte jag han gjorde första året. Men han, den mannen är på väg under uppsegling. Han har ju ett omöjligt medialt utseende, men en...
Han ser ut som en galen predikant i amerikanska mellanvästern på 1800-talet.
Men han gör någonting, tror jag, i tonläget som funkar.
Mormon.
Ja, men jag tror att han är på gång. Han är otippat stark.
Alltså, det här var ju en jättetråkig spaning. Ska jag berätta en rolig spaning istället? Jag vill bara, egentligen ingen spaning det här. Jag vill bara säga att jag vill tacka våra lyssnare i Grand Hotels bastu där i spat. Där snackar de om podden. De tycker den är rolig och insiktsfull, och de har tipsat Niklas Fröberg om att han ska lyssna på den, och speciellt då eftersom vi pratade om honom för några veckor sedan. Så att han,
det här är din spaning. Nej, jag hade en spaning. Nej, och så säger du till mig, nu ska ni föra en rolig spaning. Och då är det för du har blivit upphånglad av någon gubbe på Grand Hotel som har lyssnat på. Vad är det för jävla spaning att komma släpande med?
Jag tycker det bara är roligt. Jag vill bara säga att det är exakt där vi ska vara. Det är ju liksom gubbarna i Grand Hotels bastu. De ska liksom lyssna på...
Det är kärngruppen. Det är dem.
Det kan inte bli... Det är ju liksom... Ja, nej, men alltså kontaktkostnaden till dem. Det är ju många som betalar 2000 spänn bara för att dela ut ett flygblad utanför till dem. Ja,
de har vi som en liten ask. Daniel Lindström går det, ser du?
Ja, absolut. Absolut.
Alltså, han ser ju för fan likadan nu 15 år senare.
Jo, men alltså... Ja, det springer han ju väldigt mycket. Och han och Tommy Myllymäck håller på att springa hela tiden. Nej, men jag vet inte, jag tycker, alltså när jag ser honom tycker jag bara, kläder, mode är liksom extremt överreklamerat. Alltså jag tycker, så som du klär dig, du idag är du väldigt snygg klädd, vita byxor, en elegant sammetskavaj och bruna skor innan klockan 6. Men du ser liksom också, du ser lite, det är så man ska se ut. Vad fan ska man ha några andra kläder på sig för?
Nej, det håller jag jävla skitstil de flesta har. Jag är så här tjusigt klädd idag, för jag ska gå till min svägerskas bokrelease på Riddarhuset, och det släpps en ny vapenbok där.
Oj, 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 oj. Berätta mer, vad är en vapenbok?
Alltså,
vi som
det
inte...
är en bok med adelsvapen helt enkelt, den typen av själva heraldik. Och den släpper min svägerska Marianne Zetterblad på det egna förlaget med Mira, eller med Mera, med Mi, Hemera heter, vad fan heter förlaget? Först heter Zetterblad förlag, det var enklare. Och det ska bli väldigt spännande att se den. En person som mer släpper bok, det här är kul, två andra personer som släpper böcker. Niklas Svensson, bokaktuell med en bok, inte om något som har med adel att göra, utan däremot kvinnliga mördare. Och den släpper han då på häktet på Söder, om det är om 2 veckor tror jag.
Spännande, det låter roligt.
Han gjorde precis som du.
Jag saknar Niklas Svensson lite i mitt liv, känner jag. Jag kan känna att han är...
Ja, vi åt middag häromkvällen och det var otroligt trevligt.
Ja, men han... Jag tycker att det är tråkigt att han inte är det där epicentrumet i svensk politik längre. Alltså på något sätt är det... Säger man vill om Torbjörn Nilsson, men han är ju liksom... Nej, man somnar.
Ja, men det var, Niklas Svensson hade ju... han har ju allt han gör en otrolig passion. Därför är det trevligt att äta middag med honom också. För att allt han pratar om, eller det man pratar om själv... Han gör liksom... Det är så stora rörelser, stora ord, det är härlig energi, det är närvaro. Han är allt annat än blasé. Och det tycker jag är fantastiskt. Och det gör också att allt som han gör, gör att man intresserar sig för det. Niklas gjorde ju samma misstag som du gjorde. Det vill säga att han signalerade tydligt att han... ska skriva en bok, och så sa han också, det här var ju värsta misstaget, att han åkte till Thailand och sa, nu ska jag skriva klart boken. Nu har han bevisligen gjort det, så den kommer nu. En person som också...
Ja, men kan vi säga att han är liksom Pelle Wendels inkarnation idag? Alltså, de många av de här politikreportarna som anses vara stjärnor, de skulle ju missa Ebbe Carlsson-affären om den hade rakt framför dem. Men det skulle ju inte Niklas göra.
Nej, men alltså, vi får ju rätta oss här, för att han har inte varit politikerreporter på 5 år. Han ägnar sig åt, han är ju krimreporter nu, och däremot så är han ju...
Han verkar vara väldigt besatt av den här Putin också.
Ja, det gör han. Och Carl Bildt.
Ja, Carl Bildt.
Han är liksom Carl Bildt-reporter på Expressen.
Ja, Carl Bildt...
Niklas Svensson, Carl Bildt-reporter.
Ja, nej, men det...
Finns ju Niklas Svensson till som är journalist på Rapport eller Aktuellt. Det måste vara väldigt jobbigt att vara så att säga den andra Niklas Svensson. Det är så uppenbart vem som är den första Niklas Svensson.
Ja, jag följer ju Niklas Svensson noga, för han följer ju Mjällby väldigt noga. Så att det är... Ja, men Mjällby... Det är ju, ja.
Gunnar Bergvall släpper en bok också. Vem är Gunnar Bergvall nu igen? Kom igen nu då. Här tar du. Gunnar Bergvall.
Men det låter bekant.
Du tar det här. Du tar det här nu.
Ja, men jag får en liten ledtråd då.
TV4.
Nej, jag vet inte. Nej, jag känner bara han... Okej,
han. Det är han som...
Lars Leijonborgs...
Nej, det är Ingmar Leijon. Ja, precis. Gunnar Bergvall var han som Stenbeck sparkade i direktsändning. Han har skrivit en bok som jag tror heter Jag och TV4. Eller något alldeles nära. Och det släpps på ett av mina absoluta favoritförlag. Vilket är det?
Ja, men det är väl ditt eget förlag? Bonnier, Albert Bonnier förlag?
Nej, det är inte. Det är Ekelids förlag. Jaha. Som jag tycker har en särledes bra utgivning. Jag tycker Bertil Ekelid förtjänar något tapperhets- eller något pris. 75 år gammal, fortfarande going strong. Hittar de här ödena som är så att säga lite aparta. Det är inte Abbe Bonnier liksom. Abbe Bonnier är ju Kikki Danielsson och Fredrik Reinfeldt, men Bertil Ekelid hittar det här.
Men Bertil har hittat en nisch, det har jag måste
det
också.
Det är en väldigt bra franslag, alltså ekonomiskt, vilket också är hatten av att man kan driva bokförlag lönsamt i en tid och folk...
Nej, men jag tyvärr, men fan vill läsa en bok om TV4. Alltså kan du tänka dig något tråkigt?
Jag kommer absolut göra det. Jag älskar sådana böcker. Nu kommer jag tugga i, men... Ja. Jag har också köpt Kulturbarn nu. Ska läsa i helgen, tänkte jag.
Okej. Jag läste ut den i natt.
Ja, berätta.
Men, Nej, men alltså då vill jag säga så här att den är väldigt... Den är liksom väldigt fint skriven. Sen är det lite som att få vara med inne i bunkern. Alltså, hur är det här i de finaste av salonger? Hur är det liksom? Ja, men då är det liksom... Det är x antal människor som är betydelsefulla. Och de som är utanför, de finns liksom inte. Alltså, på något sätt är det som att... Och där har... Det är ju liksom Thomas Manns barnbarn och sådär. Och så hur... Ja, men det här att... Alltså att konsten är liksom det heliga, det är någonting, det är både fint och skrattretande. Alltså, nej, men alltså att de tar sig på sånt jävla allvar och på något sätt, jag menar att det här dela ut förläningar till sig själva och, ja men alltså, det är på något sätt, man förstår inte hur den här tjejen från Bollnäs är hon inte från, men hur gick Åsa Bäckman, hon är ju, de bodde ju någon ute på Vischan. Hur kom hon in 20 år gammal på Bonnies litterära magasin? Hur gick det till? Alltså, det är ju samma sak. Och nu har ju Stephen Farrelly någon dotter som sitter och...
Hon pratade som en när vi var där.
Ja, nej, men alltså, hur fan kom hon in på Kulturnyheterna och blev någon jävla expert? Alltså, det är ju någonting i det här. Alltså, de berättar allting. Nej,
hon,
och... Ja, men det är någon dotter. Jo, nej, men, ja, ja. Men alltså, hur går det till när de här människorna får de här finaste förlärningar?
Vad sa du? Lyssna på. Du har ju själv pratat om den här potens. Var är din son sommarjobbade någonstans?
Vadå, var han sommarjobbade någonstans?
Ja, men var han jobbade någonstans? Han jobbade hos Pontus.
Jo, men alltså, nej, men alltså, det var inte genom mig.
Utan...
Nej, men jag sa du får leta upp vad det är HR-ansvarig heter och höra av sig till den personen.
Men det finns ju liksom, om man har ett... alltså...
Men det är ju inte så att jag har ringt till Pontus och sagt anställ min son. Till skillnad från en del andra som kanske har ringt Pontus. Men det har jag inte gjort. Pontus vet inte. Pontus, alltså det tog...
När vi pratade om det så sa du nepotism. Du berättade om det här i podden och då sa du att det är nepotism. Det vill säga att det här finns ju precis överallt.
Jo, det alltså så. Men jag tycker, då kan man väl säga så här. Till mitt försvar kan man säga, jag pratar i alla fall om det i podden. Men det är de här, de här bitarna som saknas i Åsa Bäckmans bok. Nej, man får inte det. Men man får veta liksom, hon har då tjuvläst Kristina Lungs brev i... på KB och det liksom ja, nej men sen är den är väldigt elegant skriven, alltså så, den påminner lite om det som du har skrivit där om biskopen, den är också elegant skriven, den är liksom,
det ser lite trevligt format på en snabb liksom bok.
Ja, det är ett litet häfte.
Jag får det på att skriva exakt samma bok, men det ska heta Mediabarn istället och det ska gå igenom kända journalisters ungar och hur de har tagit sig fram.
Problemet är att vi inte skapar konst. Vi skapar liksom, det är ingen som tycker att, men
försöker ja. Ingen skapa konst.
Nej, men det är ju liksom den här konstens
roman 4, där har du konst.
Ja. I alla fall så pratar då Åsa Bäckman väldigt mycket om medberoende. Och det pratar även Faiza Idle om i sin bok. Hon får då gå ett sånt här program för medberoende gängkriminella. Här kan vi då prata om ett verkligt problem till skillnad från det som då Åsa Bäckman skriver. För det är ju inte ett problem överhuvudtaget. Det är ju bara att de har lärt sig att man måste lida för att bli en godkänd konstnär. Jag tycker när hon skriver det där att ja, de första 20 åren var det en plåga att skriva. Men alltså, fan, sluta då och skriv för helvete. Jag tror inte alls att det var en plåga. Jag tror att det var jättekul och roligt att sitta på Bonniers litterära magasin på Sveavägen. Och sen så, ja, nej, men nu ska de lägga ner den skit tidningen och då bara flytta rakt in på DNs kulturredaktion och sitta där. Det är väl inget lidande. Det är väl det som alla människor drömmer om. Och som är jättehärligt och kul. Alltså, ja.
Viggo, vilken betygsskala har vi då? 1-10?
Den får en 2 på grund av sin naivitet, men vad ska jag säga, språkligt och berättartekniskt så är den faktiskt en 4.
På skala?
Nej, men 1-5.
Ja, 1-5. Ja, precis.
Nej, men precis. Den har liksom... Den är liksom litterär kvalitet. Sen så ger den ju upphov till väldigt mycket hat. Och det är ju väldigt positivt. Alltså den här Kristoffer Anderssons sågning i Aftonbladet. Alltså den var ju så jävla rolig så att klockorna stannade. Mina 4 fast anställda fiender är på scenen. Ja, det går väldigt långsamt att komma in i lokalen. För alla utom jag har rullator. Bara sådana grejer. Alltså det var så jävla roligt. Och ja, men det var liksom... Ja, så att man kan säga att han har ju lustmörat den på ett sätt som... Ja.
Men det här tror jag hon... När hon tog sig an det här projektet, hon visste... Det måste vara ett med så här kittlande förtjusning.
Nej. Där är det. Nej, men du fattar, hon fattar inte att hon är på något sätt bortgjord av sig själv. Det fattar hon inte. Hon tycker att hon har skrivit en fantastisk bok och... Alltså, hon sitter på så högt upp på hästen så hon förstår... Hon ser inte marken.
Nej, jag fattar. Intressant också hur DN alltid lyfter fram sina medarbetare på ett sätt. Men kolla på topplistor etc. Annat. Jag har funderat mycket på det. Jag ska fortsätta fundera på det och se vad vi...
Ja, nej, men alltså det... Det menar att de kliar varandras ryggar och...
Ja, men det är bortom det tycker jag.
Nej, det, alltså bortom det. Ja, vad heter det? Jag vill bara säga en grej som jag har tänkt på väldigt mycket efter att ha läst den här Faiza Idles bok. Och det var ju något som, nu är lite allvarligt här. Men Lisa de Santos tog upp det också, åklagaren Magnus, vad heter det? Alselins fru. Väldigt begåvad kvinna. Hon tog upp det här med sociala medier och där skulle jag vilja lämna ett lagförslag till regeringen. Och det är att man ska ha vistelseförbud på sociala medier för rätt många av de här personerna. För att det som Faiza Idle berättar om...
Visst, vad betyder det?
Nej, men det innebär att gängkriminella inte ska få lov att vara på sociala medier. De ska inte få lov att skriva...
Det ska man kontrollera. Det.
Ja, men det ska man kontrollera. Det vet jag inte exakt hur man ska kontrollera. Och sen så ska man direkt när det startar såna här... Hon berättade till exempel där Faiza Idle om att det var såna här horor i Tensta. Startade man ett fejkkonto. Och så hängde man ut olika tjejer där med bilder och såna grejer. Och du vet, det var ju liksom... gängkriget där mellan Shottaz och de här andra, det är liksom, det var där de fick sin näring ifrån. Och det tror jag att vad sociala medier gör och hur de liksom, folk kan operera där, det är som tändvätska på en brasa. Så att dels borde ju de här sajterna, de borde släcka ner direkt, de skulle inte få lov att ha de här kontorna och Instagram och Facebook, och de borde få enorma böter direkt.
Alltså, det är liksom väldigt bra, alltså, det är ett väldigt bra populistiskt politiskt förslag. Alltså det, någon politiker borde ju ta det här och driva.
Ja, nej, men alltså, vi ger det här. Vi har ju Gunnar Strömmar här. Hans öra måste ju, de måste ju lyssna där.
Jag är helt säker på att vi har det.
Nej, men alltså, vi skickar det här till Gunnar Strömmar. Gunnar Strömmar lyssnar på detta. Detta förslag.
Ja, det är ett klassiskt folkpartiförslag.
Ja, men nej, tunga böter till de här, så fort de här hat. Nej, polisen skulle direkt kunna säga så här: här har vi 5 hatkonton. De
Johan
släcker
Persson.
Vi ner med detsamma.
Det
och Flashback borde också släckas ner, för att det är ju liksom
och DM.
Nej, men alltså hemlig, alltså såna här fake, det är riktigt, det är farligt alltså. För de här människorna, de sitter, det är ju som, det är det här som är tunneln, de sitter där med en pistol och de är liksom höga och det är farligt. De är farligt.
Det är intressant förstå, men du vill inte ta bort Flashback, eller? Eller ska man göra?
Nej, men alltså de här, nej men alltså, nej men de här platserna är deras. Och det tyckte jag var så intressant i hennes bok, att vad som händer på sociala medier och hur det triggar konflikter, små grejer eldar på något fruktansvärt. Det här är Lisa De Santos har tagit upp det flera gånger. Hon ska starta en folkrörelse och jag ska gå med i den.
Ja.
Magnus Alselin kanske med också. Han har ju kallat podden för Draja-podden. Bara för att jag åker ta en dry martini eller två.
Tycker jag en tjusig titel. Ser du vem som kommer där?
Det vet jag inte. Det är en äldre man.
Lage Jonasson.
Ja, det låter jättebekant.
Och hans dotter som köpte indiska och sen så gick de i konkurs.
Ja, det var ju tråkigt.
Ja, men mycket intressant person. Mycket filosofisk. Nej, men jag vill där. Ska hon starta en folkrörelse eller vill du att hon ska starta det?
Nej.
För hon är ju en sån person som hon skulle göra det. Apropå folkrörelse så pratar vi vem som skulle till fria listan, kommer ihåg, folklistan heter faktiskt.
Ja, folklistan.
Jag då chansade på Carl Hedin, det stämde inte alls, men däremot så var ju den här han som driver bensinupproret.
Okej, han är med nu.
Men Lisa Dos Santos, hon har ju verkligen en sån position. Om hon skulle på något sätt formera sig politiskt sett. Det är lite som Paulina Brandberg hade också under, inte alls på samma sätt. Men hon kan ju bevisligen opinionsbilda på ett bra sätt. Och är väldigt modig och duktig i skrift. Det är ingen dålig början.
Jag tycker bara vad det gäller politiska förslag, så var ju jag ganska tidigt ute och viftade om det här förslaget med man ska byta kön här i podden. Och det var ju nästan som att jag var revolutionär där och så. Men det visade sig att det var en folkrörelse bakom mig som tyvärr vaknade till liv lite för sent. Men jag vill bara mena i det att det vi säger här i podden, det blir snart mainstream politik, även om ni tycker att
ja, även om vi tycker att
även om ni kanske tycker att vi är ute och yrar och så. Men
ditt förslag, jag tror det kommer bli av, alltså någon kommer ta det. Och igen, det är ett klassiskt folkpartiförslag, för det handlar om att begränsa någonting. Och det handlar, och de behöver hitta den typen av frågor och slå på. Det är inte, det är en, jag har ingen aning om hur det ska gå till, men jag kan se framför mig att någon kommer lägga fram det där.